Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Och det är ju utifrån ämne till ämne, om det hamnar migration. Då kanske vi ska hitta vita, liksom, eller etniskt svenska vita män då, som är arbetslösa, 50 plus, som inte har fått utbildning i källkritik i grundskolan. De hittar vi och sen bombarderar vi dem med massa artiklar som väcker starka känslor på fredag och lördag när de har druckit ett par öl. Och så kan vi få dem att dela och sprida ordet vidare. Ja, det största enskilda hotet är mot Sverige, militärt eller att inskränka på våra mänskliga fri- och rättigheter, det är ju Ryssland. Om man läser försvarsberedningsrapporter eller om man lyssnar till olika myndigheter och experter. I rådande tider, liksom, ta hand om dig och din familj, ta hand om dina kollegor. Berätta att ja, men det förekommer mycket vilseledande information. Mycket beror på att människor vill väl, men de kanske är lite för snabba. Man råkar dela någonting, man råkar tycka någonting. Men det finns också aktörer som aktivt vill förstöra för oss.
Du har säkert hört talas om att man kan hacka webbsidor och datorer. Men visste du att man kan hacka människor och att du och jag omedvetet är en del av detta? Anton Liv kallar sig själv för propagandaofficer och är specialiserad på hybridhot och påverkansoperationer. Just nu, i coronatider, är vårt samhälle extra känsligt för den här typen av angrepp. Och de som angriper, det är ett tiotal länder med Ryssland, Kina och Iran i spetsen. Men nu kan vi kolla om något är fake eller på riktigt. Hur kan vi värja oss mot desinformation? Och vad vill angriparna egentligen? Det och mycket mer får du veta i dagens avsnitt av Spännande möten med mig, Gunnar Österreich. Anton Liv, rådgivare inom krishantering specialiserad på påverkansoperationer och hybridhot och kallar sig själv för propagandaofficer. Välkommen till podden Spännande möten.
Ja, men tusen hjärtligt tack.
Du, påverkansoperationer och hybridhot, det låter ju rätt spännande och skrämmande. Men det är ju dagens huvudämne. Jag funderar på liksom, vad är påverkansoperationer och hybridhot? Vad lägger man för någonting i de orden?
Ja, man kan väl säga så här att påverkansoperationer, påverkan är det vi gör nu. Vi spelar in en podcast eller man läser något i tidningen, man lyssnar på tv och ser på tv. Allting är ju påverkan, men man använder ord som påverkansoperationer eller informationspåverkan. Det handlar om potentiellt skadlig kommunikation där en aktör med ond avsikt, någon som vill förstöra och ha egna intressen, liksom försöker genom kommunikation påverka oss, för oss på ett negativt sätt då.
Men vad är ett hybridhot? Är det samma sak som, jag har hört talas om någonting som heter asymmetrisk krigföring, är det ungefär någonting?
Ja, men exakt, det är sådana här buzzwords, hybridhot eller gråzonsproblematik. De är bra på ett sätt, liksom de påtalar att reguljär krigföring är inte två arméer och stridsfordon och soldater, utan det moderna kriget ser annorlunda ut. Samtidigt är det ett dåligt ord för att det moderna kriget eller de konflikter vi har i samhället och runt omkring oss, det är ju så som det ser ut nu, och då använder man andra verktyg än militära traditionella maktmedel. Men hybrid, då menar man ju att man använder andra maktmedel, andra verktyg än traditionellt militära. Liksom, att man använder politiska påtryckningar, man använder ekonomiska påtryckningar, sanktioner. Man använder liksom IT-angrepp, man hackar sig in i någons dator för att komma åt känslig information och sen publicerar man den vid rätt tillfälle för att skapa så stor skada som möjligt.
Men vad har du lärt dig allt det här då?
Jag har gått en yrkesutbildning kan man säga, med att jag har arbetat i Försvarsmakten under ganska många år på förbandet för psykologiska operationer. Och sen allt eftersom så har jag i min vetighet att ja, men jag vill ha en akademisk examen också. Jag har en specialistofficersexamen i Försvarsmakten. Men allt eftersom jag har jobbat inom det här området så vill jag också ha en akademisk examen. Så då har jag läst mer och mer högskolekurser. Inom sälj och marknadsföring eller inom andra närliggande områden.
Så det här är en blandning mellan man säger, militär och ren vanlig sälj och marknadsföring?
Ja men exakt, särskilt påverkansoperationer eller informationspåverkan. Där använder man de metodiker, de tekniker som man har för att sälja bilar eller hamburgare eller vinna val. De används liksom kommunikation, sociala medier, traditionella och digitala kommunikativa verktyg. Men man förhåller sig inte till lagar och förordningar eller etik och moral. Man är inte rädd för någon reklamombudsman utan vill vi ha det här sagt så får vi det sagt. Vill vi att Gunnar ska säga på det sättet då har han gjort det. Vi liksom skriver vad han har sagt eller vi manipulerar text och bild eller ljud.
Okej. Okay. Mycket får man lära sig av fotomanipulering och såna här grejer?
Ja, men det är ju centralt att förstå att det går. Sen är inte jag en expert på några specifika verktyg men jag vet att man kan manipulera det mesta. Och med tämligen enkla medel så kan man göra saker som ser väldigt bra ut. Saker som ser bra ut på film eller på bild eller i text. Den där telefon, när du svarar i telefonen och tror att det är din chef som ringer upp och vill att du ska transferera pengar till ett konto. Då kan det mycket väl vara liksom en dator, en algoritm som ringer upp dig och lurar dig för att den låter som din chef liksom.
Ja, det där ska vi komma in på lite mer. Men jag funderar på, om vi bara backar lite, hur kommer det sig att du överhuvudtaget blir intresserad av det här?
Jag funderar mycket på, är det slumpen som avgör eller har jag bestämt mig själv? Men i det här fallet är det mycket, lite slumpvis. När jag skulle göra värnplikten i början på 2000-talet, då blev jag till slut kvitt från värnplikten. För jag skulle elitidrotta, det var mitt fokus. Idrotta, och då kunde jag inte göra värnplikten. Till slut så fick jag frisedel och slapp då, eller vad ska jag säga. Även om jag var intresserad av Försvarsmakten och militärgrund eller tjänstgöring. Sen några år senare så tog Försvarsmakten fram ett snabbspår för att rekrytera specialistofficerare. Man behövde mer officerskompetens. Och då sökte jag till det man kallar för aspirantutbildningen. En frivillig utbildning för att snabbt utbilda sig till specialistofficer.
Och så först ville du slippa lumpen?
Ja, men exakt.
Och sen så skulle du göra den?
Ja, det passade inte då, för då när jag var 19 år då skulle jag liksom vinna junior-VM i orientering. Det var, okay. Det var mitt enda mål i livet. Och då kunde man ju inte vara 11 månader i Boden. Så nej. Till slut så blev jag fri då. Eller vad man ska säga. För att jag skulle göra det. Men sen, jag var intresserad av Försvarsmakten och jag trodde att det skulle passa mig. Och några år senare när de öppnade den här möjligheten för att frivilligt söka den grundutbildningen och sen bli specialistofficer. Då gjorde jag det och kom in. Läste mot ledningssystem Mark att man skulle jobba med ledning och kommunikation, liksom radio och IT. Men i samband med examen 2010 så annonserade förbandet för psykologiska operationer, SIOPS-förbandet, ut tjänster. Så då sökte jag en av dem och fick en tjänst där. Och sen har jag jobbat med psykologiska operationer i dryga 8 år efter det.
Du där med vinna junior-VM, det måste vi utveckla lite bara helt kort. Var du så bra i orientering så att du var på den nivån?
Nej, jag ville bli så bra. Men okay. Tyvärr är jag den eviga fyran. Liksom jag har kommit fyra i bra många juniorkupper och svenska mästerskap. Men jag har aldrig kommit upp på pallen och det är det som har legat till min nackdel då. Men jag, orientering var mitt liv hela ungdoms- och junioråldern. Liksom. Orienteringsgymnasium. Och när man slutade gymnasiet så då bodde man hemma och tränade och åkte på läger och satsade mot olika mästerskap då.
Ja, för jag kan relatera till det här själv lite grann. För när jag var i den åldern, då var ju vi ju alla tvungna att göra lumpen på den tiden. Och jag höll också på med elitidrott. Och antingen skulle det vara det jägarförband eller så var det inte alls. Mm. Och det blev inte alls faktiskt.
Nej.
För jag fick inte vara... Jag blev inte antagen till jägarförband beroende på att jag hade lite för dålig syn. Och då tyckte jag att då kan jag lika gärna skita i det. Ja. Då vill jag hellre träna. Så att jag förstår din...
Det var lite liknande fokus som jag hade då och då i början på 2000-talet. Ja. Sen samtidigt nu när jag väl har kommit in i Försvarsmakten och har ju arbetat i Försvarsmakten, då fanns det ju militära landslag. Så civilt så har jag varit en glad amatör eller elitamatör, om man ska säga. Men militärt så har jag ju varit mer en stjärna och varit med i militära landslag i nu 10 år och sprungit både militära VM och militära OS. Så det är ju superhäftigt. Ja. Då har jag ju tävlat emot de bästa i världen. För i Sverige då skickar man försvarsmaktsanställda som är duktiga officerare, soldater eller civilanställda. Kanske någon B-landslagsman om man kan säga så. Medan Ryssland, de har ju samma trupp på militära VM som civila VM. Dessutom är de anställda av Försvarsmakten och deras lön baseras på deras militära prestationer.
Okej, så då får du möta absolut tuffaste motstånd.
Ja, men exakt. Så jag var faktiskt i Wuhan, Kina i oktober.
Oj.
På militära OS och sprang orientering då emot världens bästa.
Det var före corona det?
Ja.
Var precis det?
Ja, men exakt. Så det har varit nu i efterhand en del spekulationer huruvida idrottare fick den här infektionen eller inte i samband med det. För det var några svenska försvarsmaktsanställda som hade luftvägssymptom eller infektioner när de kom hem. Men de tester som har gjorts har påvisat att ingen av dem liksom hade spår eller antikroppar mot covid-19. Då.
Ja, för det var i alla fall ett tag innan man började rapportera om...
Ja, det här var i slutet av oktober. Ja. Så det var ett par månader innan de officiella siffrorna.
Idag så jobbar du på Combitech. Kan du bara kort säga, vad är Combitech för företag?
Ja, Combitech är ett teknik- och lösningsföretag med konsulter som framförallt jobbar inom tillverknings- och försvarsindustrin. Hos stora biltillverkare eller de som tillverkar flygplan eller materiel till försvaret. Men vi har också delar som jobbar med IT-säkerhet eller som min enhet som jobbar med samhällsskydd och beredskap. Krishantering, utredning, vägledning, utbildning. Så rent professionellt så är det ju otroligt intressanta tider nu. Det är våra kunder, det är våra uppdragsgivare, det är de som löser situationen nu. Det är vi som har utbildat många av de här myndigheterna i stabstjänst eller i beredskapsplanering. Så det är lite upp till bevis både för våra kunder och för mig och mina kollegor nu att...
Du har ju vid flera tillfällen hävdat och sagt att det moderna kriget är här och nu. Och det har du hävdat faktiskt ett tag innan corona överhuvudtaget fanns på världskartan, har jag sett. Och kan du ge oss en bakgrund till det du säger och en liten överblick också i den situationen som vi är just nu?
Jag tror ju mycket på att samhället är i en konflikt över tiden. Liksom. Vi är ju på olika nivåer i den här konflikten. Politiken är ju alltid konflikt. Vi har en regering och vi har en opposition. Mellan länder så finns det olika intressen. Och vi har formella och informella krig runt omkring i världen. Och de utspelas ju inte enbart med militära maktmedel. Liksom soldater och stridsfordon på marken utan... Man använder alla verktyg som finns för att nå sina politiska eller militära mål. Och det är ju ingenting nytt utan liksom krigsherrarna är då, liksom nu, de använder ju de verktyg de kan för att nå sina målsättningar. Och den utveckling som finns med teknik och globalisering så blir ju verktygen fler. Och alla aktörer vill inte vara schyssta utan man använder den teknik som finns tillgänglig för att påverka. Sen blev det ju framförallt med annekteringen utav Krim och det amerikanska valet 2016. Då har det mer och mer kommit upp det här med krigföring i sociala medier och informationspåverkan och hur man försöker påverka stora grupper genom kommunikation.
Men hur skulle du säga att det här har utvecklats på de senaste 10 åren? För det var ungefär så länge sedan som du började på den militära sidan. Hur har det sett ut?
Ja, i Försvarsmakten när jag började 2010 på förbandet psykologiska operationer, då var det väldigt mycket fokus på internationell insats. Vi hade förband i Afghanistan, jag själv varit i Afghanistan. Då är man ju i en miljö där det är väldigt mycket så här traditionell informationsspridning. Man pratar med människor, man har radio, tv, tidning. Vill man nå ut med ett budskap, då är det radio kanske. Eller att man pratar med informella och formella ledare och de sprider ordet vidare. Sen har det ju svängt. Liksom Sverige fick ett nationellt fokus med Försvarsmakten, liksom den säkerhetspolitiken i stort. Nu är fokus på Sverige i närområdet. Och parallellt med det här så har också utvecklingen, eller i och med det har utvecklingen utav kanske framförallt av sociala medier kommit mer och mer. Och att det går att sitta i Chile eller i Kina och påverka en opinion i Sverige.
Så att just utvecklingen av sociala medier och teknologin har påverkat den här typen av krigföring rätt mycket då?
Ja, det har väl varit en katalysator framförallt för att man kan göra saker på distans. Visst, man gjorde saker på distans under andra världskriget också, men då behövdes ganska mycket resurser. Man behövde ha kanske en radioproduktion i USA, och sen behövde man ha individer som distribuerade och sände den här kommunikationen i Europa. Men nu så kan, precis som du och jag sitter nu, kan man spela in ett inslag, sända det på andra sidan världen och sen köper man likes och delningar så får det stor spridning.
Det var intressant det här, för det är precis det vi ska komma in på alldeles strax. Men jag tänkte så här, det finns en massa ord som surrar omkring just nu. Så jag tänkte att vi kör en liten sån här ordlista innan vi
går vidare. Se om jag kan dem själv.
Ja, det kan du säkert. Men man pratar bland annat om någonting som heter infodemi.
Ja, men exakt. En informationsepidemi. Och redan i början på februari, tror jag vet, 13 februari så uttalar sig Världshälsoorganisationen i alla fall om att man parallellt med pågående epidemi i Kina och den möjliga pandemin i världen så såg man en informationsepidemi. Liksom en epidemi utav ryktesspridning av felaktig information som spreds. Och att man liksom epidemin i Kina behövde verkligen arbeta mot den här infodemin då.
Vad är då desinformation? Är det motsatsen till information, eller hur ska man tolka ordet desinformation?
Ja, desinformation, det är information som avsiktligt vill förstöra. Desinformation är information som där en aktör avsiktligt vill vilseleda oss, avsiktligt har felaktigheter i sin kommunikation för att påverka dig och mig eller olika grupper. Man vill medvetet vilseleda, störa, tjäna liksom i sina egna syften.
Vad är då social och kognitiv hacking?
Ja, det är bra ord, jag tycker. Man kan hacka allt. Man pratar jättemycket om att hacka en dator.
Ja.
Och det förstår man. Man genom skadlig kod eller någonting tar man sig in i dator. Men man kan ju dessutom hacka människor.
Okay.
Så länge vi har en människa bakom datorn eller bakom maskinen eller statsministern är en människa så är alltid det människan som är den mest sårbara. Man hackar individen. Kanske mest påtagligt med det amerikanska valet 2016. Att med alla de datapunkter eller all den information man kan samla via Facebook och andra sådana här tjänster så vet man jättemycket om dig och mig. Man vet vart vi bor, hur våra familjer ser ut. Men man vet också vad man är intresserad av. Vad man har för värderingar i olika ämnen, vilka intressegrupper man är med i. Om man då tittar på all den här informationen så kan man ju forma budskap utifrån Gunnar eller de som är som Gunnar. Vi formar budskap som han attraheras av eller han har större sannolikhet att uppskatta eller gilla. Och då hackar man ju individen kan man tänka. Att vi skickar information som är skräddarsydd för dig och dina jämlika. Och sen då vet vi att sannolikt kommer du gilla det här. Eller det kommer göra dig upprörd eller förbannad eller stolt eller glad. Och så skickar man kanske helt annan information till mig och de som är likt mig i beteenden och värderingar.
Illasinnad retorik är någonting som jag har hört på några ställen också.
Ja, men exakt. Negativ retorik eller malicious rhetoric. Det handlar om att titta på ordet och hur man kan använda det. Om man tittar på våra goda talare eller politiker. Liksom, de är ju ofta fantastiska retoriker och vet hur man ska slå igenom och nå ut med budskap. Man tar deras styrkor, men sen är man bara negativ. Man använder de här teknikerna för att förstöra. Så istället för att övertyga någon i en diskussion så vill man bara förstöra i diskussionen. Kanske har ett gruppforum på nätet, man diskuterar någonting, det är en bra debatt, man kommer med argument och motargument, man får tycka olika, man försöker bemötas varandra argument. Då kan det komma in en aktör som aktivt vill förstöra, som börjar göra personangrepp, eller kanske förklara för dig, men du Gunnar, du tycker ju så här, du gillar ju inte alls det här bilmärket, du ska veta att, så man aktivt förstör då.
Bra, då har vi fått en liten ordlista på det här. Det du också har sagt är att vi behöver hålla huvudet kallt, hålla hjärtat varmt och hålla händerna rena. Och att vi är under någon sorts attack, kan man säga. Och då tänkte jag börja med att fråga, vem är det som attackerar oss företrädesvis?
Ja, nu i den här pågående infodemin som det är klassat och vi kan se runt omkring oss, liksom i normala tider, om man kan säga så är det ett antal statsaktörer som aktivt vill påverka Sverige och svenska intressen, påverka oss som individer och samhälle. Sen kopplat till infodemin så kan man säga att det är ännu mer kriminella bedragare som utnyttjar situationen givetvis. Man passar på att sälja läkemedel som kanske inte Läkemedelsverket står bakom, utan man vill sälja fiskleverolja eller silvervatten för att tjäna pengar. Lura på oroliga människor lösningar. Liksom så finns det ideologiska aktörer som vill trycka på sina ståndpunkter. Det kan vara vänsterextrema eller högerextrema. Det kan vara islamistiska terrorgrupper. Olika aktörer som utnyttjar människors oro och rädsla.
Stater, vad pratar vi om då?
Ja, det är ju två stater som är utmärkelse särskilt, och det är Ryssland och Kina. Säkerhetspolisen lyfter fram i sina årsrapporter att ett 15-tal stater, liksom andra länder, bedriver aktivt underrättelseinhämtning eller olovlig underrättelseinhämtning, spionage i Sverige. Och två av de större, det är ju Ryssland och Kina. Och det är också de som är mest framträdande, om man ser kommunikativt hur man försöker påverka Sverige och svenska intressen.
Iran förekommer ganska ofta i de här sammanhangen.
Ja, Iran är väldigt mycket just då spionage och flyktingspionage. Att man vill ha koll på sina tidigare medborgare. De som har kopplingar liksom med medborgarskap eller har varit medborgare i Iran eller har släkt i Iran. Liksom industri, försvars- eller tillverkningsindustri. Vi har Sverige, vi har EU, vi har regler och regelverk som gör att men Iran kan inte köpa den teknik de alltid vill utav Sverige till exempel. Så då försöker man tillskansa sig information på andra sätt.
Det är lite intressant att Iran är ett av de länderna, för det är ju alltså att Kina och Ryssland är huvudaktörer, är kanske inte så förvånande, men ett land som Iran just, varför är de så himla intresserade? För det måste ju finnas rätt många den typen av stater som
ja, det våra finns ett antal stater, liksom så här revanschistiska stater, kanske framförallt då Ryssland och Kina, som vill utmana USA på lång sikt om att bli den globala ledaren och ha maktens centrum. Men det finns också andra stater som Iran som vill ha mer inflytande i sin region eller i omvärlden.
Då kan man ju komma till nästa fråga. Så vad är det de vill? Vad är det de vill uppnå med det här?
Ja, på lång sikt så vill man vill ta sig till en position som är mer framgångsrik. Kina har ju globala mål att om ett antal decennier då vill man vara den största aktören, ha störst inflytande. Man vill utmana USA som har varit världsledande inom många områden.
Men vad består det liksom utav om de nu bedriver den här verksamheten gentemot Sverige? Vad är deras drömmar då? Är det att vi får en Kina-vänlig regering eller bara skapa oreda eller att invadera oss, eller vad är målet?
Nej, man vill ha, jag kan tänka stort, man vill ha ett välstånd och en ekonomi och man vill ha inflytelse i världen. Och så finns det en massa verktyg för att nå dit. Liksom handel, infrastruktur är ju verktyg. Som man tittar på Kina så bygger de ju så här globala nya sidenvägar nu. Man bygger infrastruktur, världens största liksom infrastrukturprojekt i andra länder. Man investerar många miljarder i järnväg och motorväg och i hamnar. Både i Asien, i Afrika och i Europa. Till exempel så har man investerat i Europas 7:e största hamn i Grekland. Man bygger infrastruktur, man ger bra lån till andra länder. Och sen när de länderna har svårt att betala tillbaka, men då tar man ett större ägandeskap. Och helt plötsligt så äger man liksom fysisk infrastruktur i många länder.
Och det har ju varit på gång i Sverige också. Man har velat köpa, jag tror det var Lysekils hamn.
Ja, men exakt. Ja.
Och man hade väl köpt en ubåtshamn i nedlagd ubåtshamn i Fårösund eller något sånt där.
Jo, det finns ju, Kina liksom andra länder äger ju väldigt mycket infrastruktur och kritiska företag och verksamheter i Sverige. Och det är ju att man långsiktigt vill ha den förmågan eller kompetensen själv. Man har till exempel Made in China 2025 där man ska vara ledande och självförsörjande inom vissa områden, bioteknik, kemi, tillverkning av vissa saker.
Om man tänker på ryssarna då, har de samma mål?
Ja, men på sätt och vis. Man vill ha sin auktoritära stat och man vill kunna driva den politik och utveckla landet som man vill. Och Ryssland är ju en konfrontationszon mot USA och väst eller NATO. Liksom Östersjön är ju verkligen en konfrontationszon mellan väst och öst, eller man ska säga. Vi har NATO i Baltikum. Och sen har vi Ryssland som man ligger liksom gräns emot gräns. Så där skulle man väl säkert vilja ha en liten buffertzon. Och inte ha amerikanska trupper bara någon mil ifrån sitt eget land.
Så de kan ha en liten annan agenda än vad kineserna har. Att kineserna skulle invadera Sverige är väl ganska otroligt. Men ryssarna ligger ju lite närmare till.
Ja, det största enskilda hotet emot Sverige militärt. Eller att inskränka på våra mänskliga fri- och rättigheter. Det är ju Ryssland om man läser försvarsberedningsrapporter eller man lyssnar till olika myndigheter och experter, både svenska och utländska, så är Ryssland den enskilda aktören som är den största risken eller hotet emot Sverige och det sätt vi är vana och vill leva här och nu.
Men vad för typ av information är det de framförallt sprider, eller desinformation de framförallt sprider, inom vilket område är det framförallt?
Ja, Ryssland liksom Kina, de kontrollerar ju mycket av den media som finns nationellt. Liksom media, liksom TV, tidningar, radio, internettjänster, de är ju statsstyrda på olika sätt. De ägs eller direkt kontrolleras utav staten. Så liksom ryska medborgare, eller de är ju som du och jag i stort sett, ja, det är de allra flesta vill leva sina liv, liksom försörja sin familj, ha ett bra liv. Men sen har vi kommunistpartiet i Kina eller statsledningen i Kreml då, som vill påverka.
Men vad gör de, så att säga, inom vilket område är det de försöker påverka oss i? Eller vad skjuter de in sig på?
Ja, Ryssland är ju jätteduktiga på att se vilka sårbarheter har vi i samhället. Har vi en politisk inhemsk debatt om till exempel lag och ordning? Det bubblar mycket nu i Sverige om att polisen är underbemannad eller det brinner massa bilar, vems fel är det? Polisen kan inte göra sitt jobb. Då är man jätteduktig på att förstärka upp de här grupperna, att se till att polariseringen blir större och att diskussioner om lag och ordning eller om migration, att den framstår som att vara större och mer betydelsefull än vad den de facto kanske är. Det är jätteviktiga frågor med migration, integration, lag och ordning. Men många gånger så kanske de framstår som att de är större än vad de är. Och det framstår mot omvärlden att utmaningarna med migration i Sverige är ofantligt mycket större än vad vi själva tycker att de är kanske.
Du har ju i något Twitterinlägg har jag sett, till och med varit inne åtminstone tankemässigt på att det finns en en direkt infiltration från Rysslands sida när det gäller de här bombningarna och de här bombdåden som har varit i en ganska stor omfattning i Sverige?
Ja, det är möjligt. Det man kan se är ju framförallt att, men varför göra någonting själv? Det är inte så att man åker hit med en rysk flagga och sen tänder man på massa bilar. Utan det bästa är ju om andra aktörer kan göra saker som man själv uppskattar. Det kan ju vara att man aktivt liksom ger någon i uppdrag att, ja, men tända eld på massa bilar. Det skulle kunna vara så. Och gör det i ditt namn. Eller att man sponsrar aktörer som man tycker är bra verksamhet. Den här tidningen som skriver, som är väldigt kritisk mot regeringen och väldigt högerextrem på många sätt. Ja, men vi sponsrar dem, vi ser till att de överlever rådande tider, att de hela tiden får annonsintäkter. För att det gynnar våra politiska intressen.
Kan det rent av gå så långt att man förser den här, för det här är kriminella, om ni pratar just om sprängningar av bilar eller bränning av bilar och så vidare. Just att det finns mycket sprängmedel till exempel i kriminella kretsar. Kan man alltså till och med tänka sig att kan man fysiskt så att sponsra den här typen av grupper?
Jag är tydlig med, jag vet inte om det sker eller om det har skett, men det är ju ett effektivt redskap eller verktyg. Det vore väl jättebra om man kan betala kriminella eller ungdomar eller någon som är dåligt till ekonomiskt eller någon asylsökande som måste ha pengar. Vem sa någon som är utsatt och behöver ekonomiskt stöd eller har ledsnat på samhället. Kan vi få den individen att begå ett brott så är det positivt. Och vi själva behöver inte riskera att synas i det här sammanhanget.
Om vi kopplar vidare till de här med brottslighet och brottsliga grupper som är också en del i den här infodenin. Vad har du sett inom brottsligheten? Vad är det de försöker göra?
Ja, dels så är det ju de här aktörerna som är mera bedragare som säljer alternativmedicin. Man säljer kolloidalt silver, silvervatten till höga priser. Och påstår att ja, men det botar dig mot corona eller det stärker ditt immunförsvar. Det finns ju inte evidens för det. Och man tjänar pengar på att människor är oroliga. Sen finns det ju exempel där man, ja, men precis som normalt nätfiske, liksom, att man får massa mejl i inkorgen om din granne har corona eller har du corona, testa dig själv. Och sen klickar man och installerar någon skadlig kod på sin dator till exempel. Och det är också någonting som Säkerhetspolisen och andra expertmyndigheter varnar för, liksom den här typen av bedrägerier via nätet eller telefon eller falska poliser som knackar dörr och ska hjälpa dig. Liksom någon individ som vill hjälpa dig att handla och sen ska du ge dem dina kontouppgifter och sen blåser de dig på pengar.
Mm. Men är det så att om man går tillbaka till just främmande makt, värvar man aktivt personer i Sverige eller sitter man bara i Ryssland och sätter upp konton, eller hur funkar det här?
Det kan jag inte svara på om man värvar på det sättet. Får jag hänvisa till exempel Säkerhetspolisen eller militära underrättelsetjänstens årsrapporter. Däremot så utnyttjar man gärna individer medvetet eller omedvetet. Nyttiga idioter kan ju vara du och jag som delar ett inlägg, tycker någonting, retweetar någonting utan att ha kollat upp källan. Vem står bakom det här?
Och så pratar man om att man gör inlägg i Facebook och så vidare som vi sen sprider. Men kan du berätta lite mer specifikt, hur går det till att göra sådana här grejer? Sitter man och sätter upp en massa konton och så börjar sprida information? Eller värvar man människor i Sverige som sen ska sprida information på sina egna konton? Eller vad är tillvägagångssättet i sammanhanget?
Det finns väl inga ramar för det egentligen, utan det, man behöver inte förhålla sig till lagar och förordningar, utan man testar saker. Kommer ett nytt verktyg, kommer en kanal som TikTok till exempel, ja men shit, kan vi använda den här, vilka fördelar finns här? Och sen kan din och min tonåring mellan de här roliga dansinläggen kan man se liksom nazistisk eller rasistisk eller islamistisk propaganda. Man testar.
Man sätter upp ett konto helt enkelt.
Ja, det kan vara det, man köper annonser. Google rapporterade nyligen att man har tagit bort 2,7 miljarder liksom dåliga annonser under 2019 som på olika sätt innehåller hat eller nazism eller rasism eller sån här påverkan då. Facebook tar ju bort liksom miljarder konton varje år, så kallade falska konton som är vilseledande eller felaktiga etc. Så man använder alla typer av verktyg. Det kan ju vara influencers, individer som har stora följarkretsar som når ut med sina budskap, att försöka påverka dem på olika sätt, köpa annonsering eller knuffa för olika ämnen i deras trådar så att den här informella eller formella influensen pushar för samma narrativ. Man kan ju tyvärr ofta se att både politiska och andra debattörers liksom andemening rimmar väldigt väl med ryska narrativ, liksom ryska verklighetsberättelser om att migration och lag och ordning inte fungerar i Sverige och att Ryssland är ett fantastiskt land, de vill ingen väl, NATO som är boven.
Och är det så att också att man förser en del människor med olika typer av rapporter eller mätningar eller som är helt felaktiga eller liksom sprider rent felaktig information då?
Det kan ju absolut vara. Och jag behöver inte vara medveten om att det är fel. Det kan ju vara att det ser väldigt bra ut men man har ändrat, flyttat decimalen lite grann eller felciterat någon. Man citerar någon i fel sammanhang och det verkar rimligt. Ofta så är man ju jätteduktig på att ta korrekt information, myndighetsinformation. Man använder till exempel nu med 5G och strålning. Ja, men den här typen av strålning, den är skadlig för människor. Liksom höga frekvenser är farligt. Och sen fyller man på med lite annan information och till slut så framstår det som att 5G är livsfarligt för alla. Men går man in på Strålsäkerhetsmyndigheten så ser man att visst höga frekvenser av strålning är farligt. Men det är till exempel röntgen. Det är ju farligt för människor. Men 5G liksom 4G med de gränsvärden vi har på det sättet antennerna är placerade på det sättet används, då är det inte farligt för människor. Det finns inget evidens för det.
För vi kommer in på det här med att allmänheten och det är ju du och jag och alla andra som rör oss i de här medierna och rör oss i samhället överhuvudtaget. Och du har många gånger sagt att ja, men vi har alla ett ansvar. Fast kan du berätta lite, hur ska vi hantera det ansvaret?
Det är svårt, men tydligen med, det är upp till dig och mig till slut tycker jag. Vi kan säga att regeringen måste ordna det här, eller det är techbolagen, det är Facebook som har ansvaret. Det är jättebra att vi har två statliga utredningar nu. Dels utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar och dels utredningen om det demokratiska samtalet. Det är bra utredningar, de kommer hjälpa oss i det arbetet. Men till slut så är det ju du och jag och våra vänner och kollegor som bestämmer vilket land vi vill leva i och hur vi vill prata med varandra och vilken information vi tycker är viktig.
Men du har sagt så här att man borde ha en personlig mental brandvägg. Som är ett intressant uttryck. Men hur skaffar vi oss den där mentala brandväggen? Vad är det vi ska se upp med?
Men exakt, individen är central i det här. Och då tycker jag mental brandvägg är bra. Vi har ju en brandvägg hemma för datorn. Vi har liksom lås på våra dörrar. Vi behöver någon form av brandvägg i våra huvuden också. Tekniken är fantastisk. Men precis som när vi kör bil så ska vi ha bältet på oss och vi ska följa hastighetsbestämmelserna. Vi ska inte köra narkotika eller alkoholpåverkade. Så när vi liksom pratar med vänner på stan eller när vi surfar på nätet, då måste vi ha den här brandväggen igång. Vi måste ha bilbältet på oss. I grunden är det medvetenhet om att alla de här verktygen eller det vi läser och ser i tidningar, det vi hör av vänner och bekanta, att det kan finnas felaktigheter i det och det finns individer som aktivt vill förstöra för oss.
Men är det någon sorts defaultläge som vi ska inta där vi så att säga ska vara kritiska mot allt som står var som helst? Eller vad är det vi ska göra?
Det är ju farligt också, eller det är ju lätt att få människor att bli kritiska liksom. Men jag kan inte lita på nyheterna eller kan inte lita på det jag ser. Det som är viktigt då är att bygga källtillit liksom. Vilka aktörer, vilken kommunikation kan jag lita på? Men man börjar med den här medvetenheten är ju central. Att bara att vara medveten om att aktörer, bedragare, terrorister, andra stater vill förstöra för oss. Då kommer man väldigt långt och ha med sig det i bakhuvudet. Sen behöver man ju tillämpa den källkritik man har lärt sig i skolan eller kan läsa om i de flesta medier nu. Men vem står bakom den här informationen? Är det liksom en avsändare som jag har erfarenhet av? Vad står det? Kan jag jämföra med någonting annat? De här rubriken eller ingressen väcker en massa starka känslor. Blir jag förbannad eller stolt eller sur när jag läser det här? Ja, då kan jag behöva ta ett andetag och läsa vidare och kolla källan innan jag delar vidare till exempel. Eller skaffa mig en uppfattning. Men det är ju svinjobbigt att bildgoogla varenda bild jag ser. Eller kolla upp det här citatet och lyssna på alla dina poddavsnitt. Så därför är det viktigt att bygga källtillit. Det är ett nyord sedan ett par år tillbaka.
Och det innebär?
Ja, det innebär att man har förtroende och tillit för en avsändare. En avsändare som man under lång tid har följt. Man kan se att den är trovärdig, den jobbar källkritiskt, den jobbar sakligt. Och för min del så är det till exempel public service med Sveriges Radio och Sveriges Television. De större etablerade dagstidningarna, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten med flera. Visst, de gör också fel. Det kan finnas felaktig information. Men då beror det ofta på misstag eller har gått för fort eller den mänskliga faktorn att det har blivit fel ibland. Sen finns det andra aktörer, kanske en känd bloggerska eller en mindre nyhetskanal som är mer populistisk. De har inte samma källtillit för att de kanske mer jagar ekonomisk överlevnad eller vill skapa uppmärksamhet. Och om jag ska tro på det som står i det här blogginlägget eller på den här mediekanalen, då behöver jag lägga mer energi på att granska det själv. Men nu står det så här, vad står det då på SVTs hemsida? Eller vad säger min kollega som jobbar med det här till exempel?
För jag kan dra en parallell här, för jag intervjuade en kille som är psykolog som heter Magnus Lindvall i podden här för några månader sedan. Och han avlivade just det här med vad man kallar för poppsykologi. Det finns ju oerhört mycket inom psykologin som är... Alltså det är allt från färgläran till... Han hade en ganska lång utläggning om det. Men han påpekade där hur oerhört svårt det är för en icke-insatt person som kan någonting om psykologi att avgöra huruvida det här är rätt eller om det bara är rent påhitt som man kan jämföra med horoskop eller, ja, eller vad du vill. Och det måste ju vara någonting liknande här. Det måste vara oerhört svårt många gånger att avgöra, är det här sant? Eller är det till 50% sant? Eller är det till 75% sant? Och vad i det här är osant? Och vad är det som är sant?
Ja, men verkligen. Och det är ju sällan man läser en artikel i tidningen som är signerad liksom, och vi i Ryssland tycker så här, det här är fake. Utan det är ju väldigt sofistikerat. Man fångar upp ett socialt problem i samhället, till exempel migration. Man hittar en artikel som är kritisk och vill granska en myndighetshantering utav migration, till exempel Migrationsverket. Och sen kanske man översätter den till ett annat språk. Man refererar till en annan aktör. Man översätter och sammanfattar på ett tredje språk. Kanske från svenska till engelska till ryska. Summerar det på franska. Och sen refererar man bara till den engelskspråkiga artikeln i början. Och sen i slutändan så har man flyttat ett decimal eller flyttat ett citat så att det blir lite fel. Och så att det är jättesvårt att avgöra.
Men vilka grupper är det då som är mest utsatta för den här typen av desinformation? Vilka är det som är de grupperna som är svaga i det här och som samtidigt har en stor spridning i det de gör?
I grunden så måste jag utgå från att det är du och jag, det är alla. Ingen i grunden bättre än någon annan. Sen kan man väl se att det finns såklart grupper som kanske har större benägenhet eller större risk att sprida vidare någonting. Och är man till exempel arbetslös och man har tappat förtroendet för samhället eller man har andra faktorer som gör att man inte kan lita på samhället eller man är utanför på något sätt, då kan det väl mycket väl vara så att det är lättare att tycka någonting annat är bättre.
Skjuter man gärna in sig på den här typen av grupper rent medvetet?
Ja, men exakt. Man identifierar gärna grupper som är mer sårbara. Och det är ju utifrån ämne till ämne. Om det handlar om migration, Då kanske vi ska hitta vita, liksom, eller etniskt svenska vita män då, som är arbetslösa 50 plus, som inte fått utbildning i källkritik i grundskolan. De hittar vi och sen bombarderar vi dem med massa artiklar som väcker starka känslor på fredag och lördag när de har druckit ett par öl. Och så kan vi få dem att dela och sprida ordet vidare.
Så man går till och med så långt att man funderar på att nu har, vid det här tillfället så har de förmodligen druckit ett par öl och då kör vi på lite extra.
För man testar sig fram slumpvis eller målinriktat. I andra ämnen så kan det vara en helt annan grupp liksom. Precis som man jobbar med sälj- och marknadsföring eller lobbyism. Vilken målgrupp har störst möjlighet att sprida den informationen vidare? Vilken möjlighet har man att få inflytande politiskt till exempel?
Hur ser du på det när vi pratar om att vi får till exempel ett stor grupp, eller större grupp människor som till exempel blir arbetslösa? Eller som hamnar i kläm i det som pågår just nu? Ser du att det finns en ytterligare ökad risk att vi får ett problem med att de här främmande makterna skjuter in sig på den typen av grupper?
Ja, men verkligen. Det är många aktörer som varnar nu liksom på saker som sker parallellt med pågående krishantering av coronapandemin. Och ju mer oro det finns i samhället, ju mer rädsla det finns i samhället, ju mer individer som blir utsatta, man till exempel blir av med sitt jobb eller när anhörig dör, ju mer i risk kan man vara att liksom påverkas av aktörer som vill illa.
Men det måste ju finnas väldigt specifika riskgrupper också. Nu tänker jag på vissa yrkesgrupper. Om vi bara tittar till exempel på journalister. Jobbar man specifikt med journalister på något sätt? För de har ju ändå en större yta, en större kommunikationsyta mot övriga befolkningen, vad någon som sitter någonstans i något övergivet ställe och är arg. Hur har du sett på journalister och hur de har påverkats?
Man från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som jobbar med de här frågorna framförallt, de har en enhet för skydd mot informationspåverkan, då har man ett starkt fokus på kommunikatörer i stort, människor som jobbar med press och media och journalister. Så till exempel så har man gett ut en handbok att möta informationspåverkan mot kommunikatörer eller för kommunikatörer. Den funkar svinbra för dig och mig och för alla egentligen. Den är i grundversionen populärvetenskaplig och man fattar vad det står. Men sen har man gjort djupare fokuserat, eller mer fokuserat arbete på just journalister och människor som jobbar professionellt med media och press. Till exempel har man en hemsida, en portal tillsammans med FODJO och Medieinstitutet som är del av Växjö universitet, va? Som riktar sig med utbildning, handledning, vägledning för journalister. Och sen har ju FODJO själva, Medieinstitut, de har ju utbildningar för journalister liksom. Man kan läsa fortsättningskurser i informationspåverkan, hur man kan hantera det som journalist.
Vilket ansvar har journalister i det här läget?
Ja, de har som i allt sitt arbete har de ett jättestort ansvar, tycker jag. Absolut, det är en del av deras profession. Man kan ju tänka att jag som enskild, jag har ett stort ansvar, men så länge jag pratar med dig, eller inte dig nu då, men med min granne och min familj och håller min informationsspridning ganska lokalt, så kanske jag inte har samma ansvar för någon som får betalt för att skriva för många människor. Så det kom ett jätteintressant policyförslag ifrån en tankesmedja precis, att som var lite stort, att ju större publik du har, ju större ansvar har du. Till exempel att du som privatperson, du kanske kan tycka och tänka lite som du vill, för når inte så många människor. Men en influencer eller en politiker eller en företagsledare, de har ju jättemånga följare eller som hör deras information. De kanske skulle ha någon form av digitalt körkort. Så ju fler följare man har, desto mer utbildning måste man få. Ska de vara frivillig eller obligatorisk? Men intressant då.
Hur blir journalisterna påverkade idag av den här infodemin som just nu pågår i samband med pandemin?
Ja, men det är supersvårt för journalister, mediehusen, precis som alla andra. Det händer här och nu, det är operativ krishantering här och nu. Vi har inte gjort det här tidigare på det här sättet. Och tyvärr kan vi se hur aktörer som TT, tidningarnas telegrambyrå och SVT och de stora mediehusen, att de liksom mer eller mindre rakt av har rapporterat det som kinesiska staten har sagt. Liksom kommunistpartiet rapporterar, vi har inga mer inhemska fall. Coronasmittan sprids endast med importerade fall. TT skriver en artikel om det som publiceras i Göteborgsposten och många andra tidningar och byråer. Kan vi lita på det? Ja, Kina säger så. Men då kanske man skulle ha frågat någon annan aktör. Är det här rimligt att de kan rapportera det här? Vad säger liksom en epidemiolog om det här? Eller vad säger en expert på informationspåverkan om det här? För vi vet ju att i grunden så hanterar till exempel kommunistpartiet, de hanterar media i landet. De bestämmer vad som kommuniceras med omvärlden.
Så att just den typen av nyhet, eller den nyheten, var någonting som man inte undersökt och till och med kanske var helt falska påståenden?
Ja, jag tror ju att det finns stor risk för att det finns felaktigheter där. Och att det är till exempel Kina ett jättestort land och att de kan rapportera att deras miljardbefolkning inte har några inhemska fall. Det måste ju vara jättesvårt. Och dessutom vet vi att de aktivt försöker förändra berättelsen om den här viruset och uppkomsten till pandemin. Istället för att det är ett kolossalt misslyckande från lokala och regionala myndigheter att inte hantera den här smittspridningen, så är det nu Kina som är världens hjälte och de har det bästa sättet. Liksom fullständig nedstängning, stäng igen dörrar, låt inte folk gå ut, etc.
Hur pålästa är journalisterna idag? För att de har ju också en situation där de väldigt snabbt ska omvandla den informationen de får i någon form av artikel som helst ska vara klickvänlig, så att man får så många läsare till just den artikeln och till sitt media. Hur påverkar det journalisterna?
I grunden så upplever jag, min uppfattning, att den svenska journalistkåren, alltså de som jobbar mot de här större mediehusen, att de är jätteduktiga på det de gör. Men de är människor liksom du som jag, och ibland blir det fel. Och att särskilt i den här tiden eller i såna här situationer så bör man vara extra medveten om att det förekommer vilseledande information och att aktörer från andra länder aktivt vill vilseleda oss.
Men hur balanserar man då mellan att vara vaksam, att journalister inte blir spekulativa och att till exempel forskare kanske skriver debattartiklar som är helt emot det som myndigheterna beskriver och säger. Och i den andra vågskålen så ligger ju att deras uppgift är ju att granska myndigheterna och att ifrågasätta det de gör. Hur ser du på det? För det måste ju vara en ganska knivsegg att vandra på ibland.
Ja, men verkligen supersvårt. Jag kan tänka, jag har inte sett så mycket debatt om det nu, men vid höjd beredskap med liksom fara för krig eller krig i Sverige, då har ju Sveriges Radio P4 och Sveriges Television, då har ju de ett uppdrag att förmedla liksom regeringens eller centrala myndigheters information. Så jag tänker att om det fungerar säkert så redan nu, det får vi kontrollera, men att delar utav redaktionerna kanske skulle jobba aktivt med att bara förmedla regeringen, expertmyndigheternas information. För det är centralt att det är Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen når ut med att alla får det till sin livs. Och att man har en annan uppdelad redaktion som aktivt jobbar med att granska, ifrågasätta, ja, men granska både myndigheter och regering.
För det blir ju lite så, åt ena sidan vill vi ha vårt öppna demokratiska samhälle där saker och ting ska ifrågasättas.
Ja, men verkligen. Och jag tror att det är en utmaning om man som journalist både ska förmedla myndighetsinformation och aktivt granska. Så jag hoppas att om man jobbar, att kanske du jobbar med att förmedla myndighetsinformation, att den kommer ut så bra som möjligt och att du aktivt granskar den informationen. Och det är ju centralt att vara kritisk mot information, Men man behöver också hela tiden presentera, men om de säger så, vad säger de andra? Säger Donald Trump det här, men vad säger den här experten eller vad säger den här staten? Att man kontinuerligt presenterar alla sidor utav mynten, olika åsikter.
Om du själv skulle lägga en tanke på hur journalister och media överhuvudtaget har hanterat just rapporteringen kring pandemin, vilka reflektioner gör du själv?
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, det är en jättesvår situation. Återigen, alla är människor. Man gör så gott man kan. Jag tror väldigt gott om de här aktörerna. Nu med lite perspektiv och i framtiden så återigen så tror jag att man behöver bli öka medvetenheten generellt. Även om journalistkåren har en hög medvetenhet och är jätteduktig på att källkritiskt granska saker, så behöver man bli ännu bättre. Och varje gång det kommer kommunikation eller information ifrån aktörer som till exempel Kina eller Ryssland eller liknande, så behöver man ta det andetaget och kolla det en sekund eller en minut eller en dag extra innan man direkt förmedlar det vidare.
För en annan grupp som ju är oerhört utsatt, kan jag tänka mig, det är ju politiker.
Ja.
För det är någonting man vill påverka, så är det ju dem. Hur skyddar man sig som politiker mot den här typen av problem?
Ja, genom samma lika. Det är medvetenhet, information, spridning mellan olika politiska partier från expertmyndigheter. Den stora utmaningen här, eller Sverige har varit jätteduktig med Säkerhetspolisen, MSB, andra underrättelse- och bevakningsansvariga myndigheter, har ju varit jätteduktiga med riksdag och regering. Jätteduktiga med bevakningsansvariga myndigheter. Man har utbildat länsstyrelse, handläggare på länsstyrelser, handläggare och chefer på bevakningsansvariga myndigheter, till exempel Socialstyrelsen och Migrationsverket och Polismyndigheten. Men hittills har man inte mäktat med eller hunnit med andra viktiga offentliga institutioner och individer, till exempel regioner och kommuner. De här andra hundratals myndigheterna som inte direkt har ett bevakningsansvar, de har inte Säkerhetspolisen och MSB mäktat med att utbilda i den omfattning som behövs. För de är ju centrala för det svenska samhället, de är centrala för det psykologiska försvaret. Och de måste vi ta tag i. Liksom näringslivet har ju inte alls fått liksom ett statligt stöd än så länge kopplat till psykologiskt försvar och informationspåverkan.
Det låter lite som att det finns ett stort utbildningsbehov.
Ja, men verkligen, och det, jag ser att nu börjar det komma. Man gör ett fantastiskt arbete centralt, man har hunnit med de här centrala myndigheterna. Man har en väldigt hög medvetenhet på många viktiga myndigheter. Men jag själv som konsult, jag har ju varit på flertalet bevakningsansvariga myndigheter sista året och vidareutbildat eller utbildat fler personalgrupper. Och nu kommer det fler och fler förfrågningar från till exempel kommuner och privata aktörer. Privata verksamheter är jättesvårt. Börsnoterade bolag är ju en stor utmaning, tror jag, för polisen och säkerhetspolisen. Att, men vilka utmaningar har de? Vi har hela tiden det här börsvärdet att förhålla oss till. Hur mycket IT-angrepp utsätts man för, till exempel? Hur mycket kriminalitet berättar man om? Och hur mycket håller man inom sig för att det skulle skada varumärke eller börsvärde då?
Du, om vi tänker på det här med politiker lite till. Man kan ju inte låta bli att ta sig över Atlanten till president Trump, som både kan säga det ena och det andra. Har du funderat eller reflekterat över huruvida han själv blir någon sorts instrument för den här typen av desinformation, eller respektive bedriver egen desinformation för något syfte? Alltså när man lyssnar på det utifrån, så kan man ju, ibland tror man ju att han är styrd någonstans ifrån, ibland försöker han, känns som att han vill styra någon annan. Hur ska man tolka de här yttranden som han håller på med?
Ja, funderar mycket på det, men på ett sätt så är han ju en superkommunikatör. Han har ju verkligen lyckats liksom. Han berör ju allt och alla. Om man pratar om kognitiv hacking då, så kan man prata om parasocial hacking. Till exempel att du och jag och många andra är ju bästa vänner med Trump, för att vi får ju hans tweet i telefonen direkt när han har tweetat. Så det känns ju som att vi känner honom nästan. Vi får ju mer information från honom än från andra, liksom från den där influensen. Man är en del av deras liv. Samtidigt så är han ju på många sätt en direkt motpol till de grundlagar vi har i Sverige med yttrande och tryckfrihet och tillit och förtroende för myndigheter. Jag såg någon undersökning att uppemot en tredjedel av den amerikanska befolkningen trodde liksom att det här viruset kom ifrån ett labb eller hade sitt ursprung ifrån ett labb i Kina. Det kan det vara, men hittills har det inte presenterats något bevis eller evidens för att det är så. Det är däremot många som påstår att det inte kommer från ett labb utan från djurmarknader eller naturligt etc. Och att han då säger det, kan man fundera på om man har hittat på det själv eller har han påverkats. Jätteintressant att följa. Och det genomslag han och hans administration har i världen är ju superintressant.
För man kan ju fundera lite på att det han säger kan ju vara påverkat av just den motsatta makten, det vill säga att, och framförallt Ryssland, som på något sätt kan använda honom som ett redskap, eller ge honom information i allt från att man ska dricka desinfektionsmedel till you name it.
Ja, men verkligen, och det är återigen, alltså människor är människor, och statsministern i Sverige är också en människa. Vi har kognitiva sårbarheter. Och kan man påverka en individ, så kan man påverka ett land eller påverka liksom ett stort företag. Det är jättesvårt att säga om Trump, men att han påverkas utav känslor liksom du och jag, det är, så är det. Och när han twittrar så får det genomslag. Eller när Elon Musk, som också är en människa, när han twittrar och sen faller liksom Teslas börsvärde med ett antal miljarder liksom inom några timmar eller någonting. Det visar ju vilket inflytande känslor och vilket inflytande kommunikation har för fysiska händelser.
Liksom. Men några andra som också måste vara en sån grupp, riskgrupp eller vad vi ska kalla dem för, det är ju forskare. Och ett ganska stort genomslag.
Ja, men nu. Exakt. Om vi nu ser på rådande läge, det är fokus på corona, det är fokus på expertmyndigheter, det är fokus på liksom vetenskap. Och tyvärr så står ju experterna står ju där ofta och säger vi vet inte, det är för tidigt att säga, det finns inte evidens. Och då behöver ju det informationsskapet behöver ju fyllas. För du och jag är ju inte nöjda med att men vi vet inte, men jag måste ju ha svar. Och då är det klart att om någon annan kan presentera information så lyssnar vi på den. Om man då som antagonist, en aktör som aktivt vill göra illa, titta på omvärlden, ser man i Sverige är en jättestor debatt liksom om evidens eller om myndigheter säger rätt eller inte. Det är klart man vill påverka där. Ju fler som tycker som de forskarna som inte gillar Folkhälsomyndigheten eller bort med Tegnell, ju fler som tycker så och ju fler som stöttar Tegnell, desto bättre. Det sämsta är ju att vi har en saklig diskussion med argument och motargument, och att vi diskuterar utifrån den fakta som finns och hela tiden kopplar till vetenskapen. Det är dåligt. Så polariseringen är ju det man ofta försöker uppnå. För om Sverige får den inhemska debatten bara handlar om Tegnells vara eller inte vara, och man bygger upp massa känslor för honom. Jag såg en kille, han tatuerade in Tegnell på axeln, och andra vill väl liksom bara förstöra för honom. Desto bättre, för då blir ju fokus där. Och då kan ju inte Sverige fokusera på FNs säkerhetsråd eller liksom EU-frågor, utan man måste fokusera nationellt och lösa inhemska diskussioner.
Så är forskare och människor i den ställningen, är de en riskgrupp eller en påverkansgrupp som kan intressera?
Ja, de kan säkert vara det kopplat till situationen. Det är hela tiden, vad är det som händer? Ja, bilar brinner på gatan i Uppsala. Ja, men då pratar vi om migration. Då är det Migrationsverket, polisen och muslimer som hängs ut eller fokuseras på. Eller nazister och rasister. Då fokuserar på de målgrupperna, att de ska bli så osams som möjligt, att de ska få så mycket anhängare som möjligt. Nu är det corona, då får vi fokusera på de som är för Folkhälsomyndigheten och de som är emot. Så att de tycker så olika som möjligt.
Någonting jag funderar på, du som har varit in i försvaret så att säga. Hur har du sett att man från främmande makt även försöker påverka försvaret? Eller står de ganska opåverkade?
Både och. Försvarsmaktsanställda återigen, det är människor. Sen jobbar man ju aktivt inom försvaret med att försöka förstå att du som nyanställd soldat med ingen erfarenhet, du kanske inte hanterar några hemliga uppgifter överhuvudtaget. Du kan fortsatt vara intressant för att du kanske kan dela information på Instagram var och när du övar, och den där hemliga antennen får synas i bild eller inte, och man kan påverka gruppen liksom. Kan du tycka att Försvarsmakten är en dålig arbetsgivare, desto bättre. Man exploaterar. Om det till exempel är en försvarsmaktsanställd som begår något brott eller misstänks för något brott, så kanske man vill exploatera det så mycket som möjligt emot försvarsmaktsanställda för att man ska minska förtroendet för arbetsgivaren. Eller man vill minska förtroendet i samhället för att Försvarsmakten gör ett bra jobb. Ju fler som tycker att vi inte behöver något militärförsvar, desto bättre för länder som inte vill att vi ska ha liksom ett starkt försvar till exempel. Sen tyvärr så hängs ju enskilda försvarsmaktsanställda ut, liksom andra myndighetshandläggare. Det är ju väldigt besvärande, och häromdagen kunde vi läsa i Dagens Nyheter hur försvarsmaktsanställd personal som tjänstgjort i östra Ukraina, liksom jag vet inte vilken aktör de var där med, OSSE eller FN eller vad det nu må vara, liksom där det framställs som att enskilda individer har mördat barn i östra Ukraina. Och de liksom som individer utmålas som att vara barnamördare, och det hängs ut i ryskspråkiga kanaler. Det är ju hemskt.
Så det är alltså ett direkt angrepp på...
Ja, mot enskilda individer.
Som man sen publicerar i rysk media då?
Ja, ofta ryskspråket i det där fallet till exempel. Och Försvarsmakten var ju otroligt uthängd i många kanaler i samband med underrättelseoperationen i Stockholms skärgård för några år sedan. Och man misstänkte att det var främmande makts underrättelseinhämtning som hade gjort någonting. Och helt plötsligt var det holländska ubåtar, det var norska ubåtar, det var Putin själv som simmade, och det fanns hur många konspirationsteorier som helst. Och det skapar ju liksom en misstro mot myndigheter, det skapar en misstro mot Försvarsmakten, och sen kan det skapa en misstro mot medier som har rapporterat det här. Ja, men att SVT eller Svenska Dagbladet rapporterat att det var holländska eller ryska eller Putin, och de visar det här. Men shit, ni visar ju olika hela tiden, hur var det egentligen? Och då tröttnar du och jag, och sen bryr vi oss inte om det längre. Liksom vi bryr oss inte om vem som är ansvarig för att skjuta ner flygplanet över Ukraina för några år sedan, M17. Eller vi orkar inte med konflikten i östra Ukraina där det är ett reguljärt krig eller vad det nu må vara.
Nu är du inne lite på det här med så här, det här var ju något exempel på så här konkret desinformation. Har du några fler såna här exempel på när främmande makt har kommit med nyheter eller information eller desinformation i något speciellt syfte som vi varit med om här på senaste året eller åren i Sverige?
Ja, men pågående just nu är ju liksom all aktivitet kring 5G och kopplingen mellan 5G och corona. Där liksom man i statsmedia, ryska RT, tidigare Russia Today, pratar om hur skadligt 5G och den nya generationens mobiltelefoni är för människor och för samhället. Samtidigt så håller man på att rulla ut 5G i egna städer i Ryssland. Men utåt sett i de här kanalerna så ser man det farligt. Och så ser vi i Storbritannien och i, tror jag, i Nederländerna, där liksom människor har tänt eld på telemaster. För att man är skeptiska emot 5G. Eller att man tror att man blir mer... Man har fått försämrat immunförsvar och blir mottaglig för covid-19 på grund av 5G. Eller att 5G sprider corona, att de här masterna sprider viruset. Det finns ju alla möjliga teorier. Men det har gått ifrån att vara någonting brus på nätet, liksom, att folk tycker och tänker och det är vilseledande information, till att individer de facto går och eldar upp en mast. Så då blir det ju konkret. Och det blir ju ett hot emot de som äger masterna i infrastrukturen. Det kan bli ett hot emot de som jobbar med att liksom, rulla ut fiber eller underhålla de här masterna till exempel.
Har du sett något annat här i Sverige på senaste tiden som är så här typexempel på desinformation?
Det är mycket hela tiden upplever, och det är inte alltid de här stora aktörerna som gör uppenbara saker, utan det kan vara i din lokala grupp. Jag såg vi i Enköping, en Facebookgrupp i Enköping som jag är med i. Där liksom vill en individ ha svensk pizza i rådande tider för den ska stötta svensk, liksom, ja, svenskar och dess liksom, produktion. Så, och det är en individ som har skapat ett konto i närtid och är med i ett antal grupper. Kan det vara liksom en opinionsbildning, eller kan det vara bara någon som vill jävlas, eller är den influerad av andra stater? Det är svårt att säga. Men det finns ju, alltså de där exemplen finns ju överallt i våra flöden nu. Hur man går andra aktörers liksom väg, indirekt eller direkt.
Jag tänker på en annan grej. Det är ju att man influencers som har fått ett mycket gratis resor under de senaste åren. Och det är inte direkt Ryssland i för sig. Men där är ju till exempel sådana länder som Förenade Arabemiraten och Dubai. Och de här, där har det funnits väldigt mycket gratis resor dit. Kan det också vara en typ av, man ska säga, påverkan?
Ja, man pratar ju om soft power till exempel, mjukmakt. Och ja, men Förenade Arabemiraterna, det är ett land där människorna som bor där vill väl, men de har inte samma mänskliga fri- och rättigheter som vi har. De har inte samma grundlag, och det finns mycket som utifrån ett svenskt perspektiv man ifrågasätter, eller mitt personliga i vart fall. Och då som influencer eller en aktör som har stort inflytande över olika målgrupper, ska man tacka ja till en sån resa eller inte? Liksom att åka till ett land som inte alls har samma politik och regler för jämställdhet till exempel, eller HBTQ och andra rättigheter som vi ser som naturliga i Sverige.
Jag kom faktiskt på att jag har sett influencerresor även till Ryssland. Jag vet inte vilken det, om det var till Svarta havet eller det var någonstans där, där man tog bilder som var vinklade, så kändes som att man var på Maldiverna, fast man egentligen verkligen var på en sån saltstrand i närheten av en industri eller någonting
sånt. Och det är där. Det är ju superintressant nu, för till exempel Kina som stat via ombud eller kinesiska bolag äger ju mycket infrastruktur i Sverige och Europa. Och Otlys vd till exempel får ju gång på gång försvara sig, men vi har kinesiska ägare till del. Liksom, hur ser vi på det? Volvo ägs utav kinesiska staten. Hur gör man den här skillnaden mellan att vara ett svenskt bolag eller ett kinesiskt bolag? Hur ser man på mänskliga fri- och rättigheter? Det är ju superbra att andra länder investerar i Sverige och det gynnar svensk ekonomi och produktion, men samtidigt så är det ju verkligen jättemycket nu runt etik och moral och vilket samhälle vill vi leva i.
Är vi lite blåögda när det gäller just när det gäller kineserna? Jag tänker på att de äger ju oerhört mycket av svensk, som du säger, infrastruktur. De köpte in sig svensk industri. De har i den stan där jag kommer från Göteborg, så har man gjort väldigt stora investeringar och etableringar utav kinesiska företag som naturligtvis också står för väldigt stor del av av arbetskraften och arbetstillfällena.
Ja, men det är superbra. På ett sätt är det ju superpositivt. Men vi kan också se från bevakningsansvariga myndigheter nu att det är något som skaver, och det här kämpar man med att råda bot på, eller att man vill ha inflytande över att innan ett bolag säljs så ska man få tycka till. Vi fick en ny säkerhetsskyddslag i 1 april i fjol, och den utreder man redan för att komplettera, där till exempel underrättelsetjänst eller underrättelsemyndigheterna eller post- och telestyrelsen eller andra som bevakningsansvariga myndigheter ska ha större inflytande att säga till i strategiska inköp. Innan man säljer en hamn i Göteborg eller en hamn i Blekinge så har inte kommunen längre rätten att själva bestämma, utan då måste en högre instans få tycka till exempel.
Man ska säga, hur jobbar man proaktivt och respektive reaktivt med den här typen av påverkan och desinformation? Vad tycker du man borde göra om man säger att man är ett större svenskt företag? Vad är det man behöver göra proaktivt, och vad behöver man ha för organisation för att kunna vara reaktiv när någonting händer eller har hänt?
Man måste ta det här, det handlar om kommunikation, det är jättesvårt. Kommunikatörer ifrågasätts, så länge det inte är fysiska handlingar som att sätta upp staket eller man får en aktie till ett högre pris, så är det ju svårt och det tar emot. Men förtroende och ett varumärke är det mest värdefulla vi har tillsammans med våra anställda. Och att värna om det är centralt. Och då behöver man utbilda, skapa medvetenhet hos hela sin personal. Det är liksom ens anställda är ju de främsta ambassadörerna. Pratas det skit om vårt företag, då är våra anställda de bästa på att svara upp på det eller kommunicera rätt bild. Stämmer eller stämmer det inte? Sen måste man stoppa in det här med informationspåverkan och den typen av utmaningar i sitt kontinuerliga arbete. När vi gör vår risk- och säkerhetsanalys, då måste det in som en faktor bland andra. När vi gör vår säkerhetsskyddsanalys måste det in som en faktor. När vi jobbar med kontinuitetshantering så måste det in. När vi vet att om den här leveransen inte kommer från distributör A, då måste vi ha en reservplan. Det är ju jättemycket nu i rådande läget. Om liksom gränsen stängs så vi inte får den här varan, eller det här landet inte exporterar medicinsk utrustning, hur gör vi då? Vi kanske behöver ett alternativ B. Då måste vi ha ett alternativ B för allt som handlar med kommunikation också. Om vdn inte är på plats så kan godkänna, inte kommunikationschefen på plats så kan godkänna, måste någon annan få det. Man bakar in det i alla befintliga processer. Och så sätter man upp en infrastruktur för att hantera det liksom proaktivt över tid. Det är svindyrt att investera i ett brandskyddssystem. Men börjar det brinna så blir kostnaderna enorma. Så här måste vi investera och jobba proaktivt över tiden. Kanske aldrig händer någonting, vilket vi hoppas. Men när det väl händer att man blir gisslantagen eller ens vd blir uthängd och trollad ut i världen, om man ska säga, då måste vi ha förberedt oss för det.
Var ser du de största luckorna idag på inom just när det gäller företag?
Ja, det är flera faktorer. Om vi drar en parallell med IT-säkerhet till exempel. Ja, IT-chefen kanske ofta satt på någon underavdelning, en skrubb någonstans. Det var oviktigt så länge det fungerar. Men sen när det kommer de här stora liksom skadliga kodattackerna som vi har sett i närtid, och Norsk Hydro eller Maersk förlorar liksom miljarder i faktiska tillgångar, man får byta ut alla datorer eller vad det må vara, då blir ju IT-chefen det viktigaste helt plötsligt, och man måste se över infrastrukturen. Det måste man proaktivt jobba med, de här typerna av utmaningar också. Att till exempel kommunikationschefen eller andra aktörer får vara med och bidra i risk- och sårbarhetsanalys, i säkerhetsskyddsanalys och andra delar av företagsverksamhet. För förlorar ett varumärke sitt förtroende så försvinner kunder eller anseende.
Men om vi tar Sverige som varumärke, och det är lite speciella sättet som vi har ju hanterat den här krisen, som har väckt en ganska stor uppmärksamhet i utlandet. Hur man har hanterat det? Hur, vilken information och desinformation har man levererat från omvärlden som du kan se? Var någonstans ser du att det finns en desinformation eller till och med en vilja att så att säga skada Sveriges anseende i det här sammanhanget?
Ja, men det är väl, om Sverige utmärker sig som vi har gjort nu på många olika sätt, så är det ett fantastiskt tillfälle att använda det till sin fördel om man vill skada oss. Liksom se på Sverige, de har kapitulerat ifrån viruset. Man kan läsa om liksom en ryskspråkig nyhet spreds, hade över 280 000 delningar. Där liksom det påstås att Sverige har gett upp eller struntar i det här viruset. Och det skadar ju varumärket eller Sverigebilden. Och på lång sikt kanske det försvagar liksom import eller export. Man ser att Sverige skiter i corona eller Sverige kan inte hantera lag och ordning. Det är osäkert i Sverige. Då kanske man inte vill importera eller exportera ifrån Sverige. Så förtroendet för landet och Sverigebilden i stort påverkar, tror jag, i slutändan små företag kan det göra en import- och exportfråga.
Det har ju förekommit lite rapporter om att vi har fått lyxturism till Sverige. Att man kommer till Sverige för att det är här man kan gå och till frisören, eller att man har betalat mycket, mycket pengar för att komma till Sverige för att göra någonting som man inte kan göra i sitt eget nedstängda land om man har riktigt gott om pengar. Är det typ en sån nyhet? För den har ju fått ganska stor spridning. Egentligen en väldigt liten sak,
ja,
i sig.
Ja, det kan bli en liten grej. Det kanske är ett fåtal individer som kommer hit. Men om det fångas upp av en aktör som vill förstöra för oss, så ser de till att vinkla det där och sprida det så att så många som möjligt får koll på det. Och gärna de som från början är lite misstänksamma eller lite skeptiska, och sen sprida det vidare, så givetvis.
Vi har varit inne på det i början här, att du sa någonting i den bisats att ja, men det kan ju vara så här att det kan vara en dator som ringer upp dig och du kan tro att det är din chef som ringer. Vad är det för någonting?
Man pratar om deepfakes, som är en sammanslagning av deep learning, då, djuplärning och fake, liksom påhittat, fabulerat. Man använder de tekniker som kommer. Liksom. Alla har ju suttit kanske i Photoshop eller i Paint och retuscherat en bild. Men nu kan man ju med digitala verktyg göra väldigt sofistikerade saker. Från att för några år sedan var man tvungen att vara liksom en dataingenjör och sitta i timmar och ha timtals med videomaterial för att skapa en falsk video. Till att nu kan man ladda ner en applikation och ganska snabbt få dig att säga någonting som du inte har sagt. Det är nu genom det som medvetenheten ökar än mer. Man kan se president Obama säga en sak, eller man kan se en kändis säga någonting annat. Då blir det mer och mer konkret. Och apropå det här vd-bedrägeriet där en vd, eller fel, en anställd blev uppringd av sin chef och transfererade ett antal miljoner. Då blir det ju ett konkret hot. Då är det inte längre brus, utan tänk om din ekonomichef på ditt företag liksom för över ett antal miljoner eller tusenlappar. Så i ett bedrägeri, det är ju tufft.
Har det förekommit?
Ja, det var ju det påstods ju att det var det första AI-vd-bedrägeriet i höstas. Liksom många miljoner kronor som fördes över. Man trodde att man pratade med chefen, men det var en dator.
Hur värjer man sig mot sånt här?
Ja, att andas, ta ett glas vatten, tänka till och inte dela artikeln direkt eller föra över de här pengarna, utan bara lägga på. Kan jag ringa upp om 5 minuter och sen motringer man till exempel. Små verktyg, men som vi inte gör, kan ju vara det första. Man jobbar med tvåvägs autentificering i sina sociala medier. Man har inte samma lösenord och alla lösenord är länkade till sitt Facebook-konto. Det kanske är ett.
Vad är det för någonting, tvåfaktorsautentisering?
Ja, istället för att jag skriver in mitt lösenord i mejlen. Jag kommer in på min e-postadress, jag skriver mitt lösenord och loggar in. Så kanske jag måste bekräfta med min mobiltelefon. Slå in en kod som jag får till min mobiltelefon. Så för att du ska ta dig in på mitt mailkonto så måste du både ha min telefon och mitt konto och mitt lösenord då. Det gör det ju lite svårare. Så här fysiska aktiviteter som gör det lite svårare att påverkas kognitivt då.
Om vi ser framåt då, vad ser du framför dig nu de närmaste åren? Var ser du de största hoten och vad är det viktigaste att vi behöver göra?
Teknikutvecklingen kommer fortgå. Den är i mångt och mycket fantastisk och helt avgörande för att vi ska utveckla ett välstånd och komma till rätta och hantera miljö och klimat och utsatt eller problematik i omvärlden. Men samtidigt med ny teknik kommer nya utmaningar. Och liksom doping, så de som vill fuska, de som vill förstöra kommer alltid ligga steget före. Så måste vi bygga en medvetenhet. Och just det här med deepfakes då, eller manipulerad ljud, bild, film, det är en stor utmaning att hantera det. Inte att enbart få människor att vara källkritiska, utan att få den här källtilliten. Och hur ska vi kunna verifiera att det var chefen som sa det hen sa, eller var politiken som sa hen? Det är svårt. Sen en stor utmaning tror jag är det demokratiska samtalet, om man kan säga så. Vi kan se hur både inhemska och utländska aktörer försöker påverka narrativen i Sverige. Hur vi pratar om saker, vilka verklighetsbilder vi tror på. Och att åsiktskorridoren hela tiden flyttas lite grann. Det var inte okej att driva om feminism på det här sättet för ett år sedan. Att det kanske är lite okej idag och sen om ett par år så är det helt legitimt. Att man driver med feminism eller jämställdhet eller antisemitism eller vad det nu må vara. Att den här åsiktskorridoren flyttas lite grann till det sämre enligt mig. Då. Det tror jag är en stor utmaning.
Och vad är det allra viktigaste som vi ska göra åt där? Jag tänker på just den generationen som växer upp idag. Vad har skolan för roll i det här sammanhanget?
Ja, skolan har ju en viktig roll såklart. För att där är ju människor obligatoriskt ett antal år. Det finns jättemycket verktyg från statens medieråd, från andra myndigheter och ideella organisationer som förser skolan med material. Så det gäller att skolan tar till sig det här materialet och använder det. Men det gäller också att vi tar hand om de grupper i samhället som inte får det här genom till exempel skolan. Till exempel medelålders män och kvinnor. De har inte fått samma mängd källkritik eller undervisning i källkritik i skolan. Särskilt inte i digital källkritik och digitala verktyg. Hur omhändertar vi de individerna? Det kommer nya verktyg, men hur ser jag till att min morfar eller min mamma liksom förstår alla verktyg i Facebook till exempel. Det finns behovsgrupper som kanske inte följer public service eller läser Dagens Nyheter utan har andra informationsvägar. Hur ser vi till att de nås utav myndighetsinformation och korrekt information?
Hur stor roll tror du det kommer att spela ur ett socioekonomiskt perspektiv, alltså spänningen mellan människor som borde ha tillgång till utbildning och ekonomi och människor som finns i delar av samhället som varken har det ena eller andra?
Det är väsentligt att alla ska med på något sätt. Och det jag vill väl tro att man, om man är utsatt på ett sätt så löper man större risk att bli utsatt på andra sätt också. Om jag står där utan jobb eller har en massa problem och utmaningar runt omkring mig, då kanske jag blir lite mer benägen att tacka ja till att få pengar för att dela någonting eller tycka någonting. Om jag redan är förbannad eller ledsen eller min mamma gått bort i covid-19, då är det kanske lite lättare att jag provoceras till att tycka att myndigheterna gör fel till exempel, eller att Sverige som land är dåligt, eller att muslimer är orsaken till allt ont eller vad det nu må vara.
Du, vi ska avrunda här alldeles strax. Tycker du att vi har berört det här ämnet så långt, eller känner du att det är någon del som vi borde ha fått med som vi inte har fått med?
Jag brukar säga så här, eftersom jag föreläser och utbildar mycket, att nu har ni hört min subjektiva sanning. Och att jag tänker, jag ser mig själv som en anslagstavla för de verktyg som finns ifrån både myndigheter och andra organisationer. Till exempel Internetstiftelsen gör fantastiskt mycket bra, till exempel internetkunskap.se. Och att du ska inte tro eller ta det som sant, allt jag säger, utan nu ska du gå hem och snacka med din sambo eller med din kollega. Du ska kolla upp de källor jag har droppat här och jämföra dem med andra. Och sen ska du se till att lära dig mer. För en timme i den här podden ger inte dig hela sanningen, utan det här är utmaningar som kräver din uppmärksamhet och din vetgirighet. Så liksom, ta chansen och lär dig mer och vara nyfiken.
Vilket för mig ner till det jag tänkte avsluta eller få ihop det här. Det är ju att se om vi kan få dig att ge oss 5 handfasta tips på hur man skyddar sig personligen och även sin omgivning från den här desinformationen eller informationspåverkan som vi utsätts för idag och som vi kommer att gissningsvis utsättas för i en större utsträckning framöver här. Vad bör vi tänka på innan vi sprider en text som vi har läst på sociala medier? Vilka handfasta tips skulle du vilja skicka med de som lyssnar på det här?
Ja, nummer 1 då, att det demokratiska samtalet är grunden för vårt samhälle. Vi ska tycka saker, det ska finnas många åsikter vi ska kunna ifrågasätta. Men innan du tycker någonting, delar någonting, uttrycker dig, så ta ett djupt andetag, kanske drick ett glas vatten, tänk till. Sen kan du dela eller tycka. Eller så ringer du och snackar med en kollega eller pratar med din sambo. Vad tycker du om det här? Och kolla upp det lite grann, sen kan du dela. Och dela det du tycker, men ta ett andetag först och tänk att du är med i en podcast eller att du ska kunna stå till svars för dina åsikter i Agenda på söndag. Lär dig verktyg för att vara källkritisk. Ja, källkritik, det kan väl alla och jag fattar väl. Nej, jag själv som individ som är expert på området, jag är dålig, jag bildsöker inte, jag kollar inte upp citat, jag ser inte vilka hemsidor som ligger på samma adress, samma server. Se till att lära dig några av de här verktygen som finns. Gå in på internetkunskap.se och lär dig lite mer om hur du kollar upp vad information kommer ifrån. Nummer 3, värna om det demokratiska samtalet. Det är du och jag som bestämmer vilken miljö, vilket land vi vill leva i. Det är vi som liksom står bakom demokratin, våra grundlagar. Vad vill vi liksom? Tänk till på det och värna om det demokratiska samtalet. I rådande tider, liksom, ta hand om dig och din familj. Ta hand om dina kollegor. Berätta att det förekommer mycket vilseledande information. Mycket beror på att människor vill väl, men de kanske är lite för snabba. Man råkar dela någonting, man råkar tycka någonting. Men det finns också aktörer som aktivt vill förstöra för oss. Så sprid kunskapen om att det förekommer mycket vilseledande och direkt felaktig information. Och sprid liksom att det finns verktyg för att använda dem. Och nummer 5 då, om jag har rätt. Liksom spela spelet Bad News eller Troll Factory. Det finns ett spel som heter Bad News. getbadnews.com tror jag. Samarbete mellan Uppsala universitet och Oxford tror jag. Man spelar en trollfabrik i 10 minuter. Superkul och elda på konspirationsteorier och få så många följare som möjligt. Och då lär man sig lite grann. Om inte annat så får man en poäng man kan jämföra med sin familj och sina vänner.
Grymt bra tips måste jag säga. Det var ju mängder med grejer som jag inte hade hört talas om överhuvudtaget. Finns det några fler webbsidor som du tycker man ska besöka? Eller finns det webbsidor som man kan kolla upp saker och ting emot om man läser? Om man märker att det här är någonting som plötsligt började spridas en viss nyhet på flera ställen. Finns det någonstans där man kan kolla upp och säga så att Den här sidan kan jag luta mig mot lite grann. Eller finns det några sådana, vad ska man säga, generella sajter? Eller finns det några sådana generella... Finns det nyhetssajter som man alltid ska kolla upp mot? Eller vad tycker du?
Nationellt i Sverige så tycker jag att nystartande källkritikbyrån är superbra. Det är flera av dem som låg bakom viralgranskaren på tidningen Metro som nu har startat källkritikbyrån. De gör ett fantastiskt arbete. Så där kan man gå in och kolla vad de har granskat eller kollat. Och man kan säkert ställa frågor till dem också. Internetkunskap.se är ju en superbra hemsida. Det är verkligen internet för dummies. Lär dig om deepfakes eller källtillit eller men hur funkar internet egentligen. Så här, korta texter, korta filmklipp. Där kan man börja. Vill man förkovra sig så är ju till exempel Bellingcat, en brittisk tankesmedja. Det är liksom detektiverna på nätet. Där kan man lära sig att ta reda på hur det ligger till egentligen. Genom öppen källinhämtning, hur kan jag hitta öppen information på internet för att ta reda på hur det ligger till egentligen. De har listor med hur mycket verktyg som helst och de har grävande reportage själva.
Grymt bra avslutning på det här. Hur tycker du att det har varit att sitta här och köta med mig?
Ja, men väldigt intressant. Tusen tack. Och jag brukar säga så här, i rådande tider, jag har lärt mig så vansinnigt mycket. Jag har lärt mig om hur många som dör i Sverige varje år. Jag har lärt mig om smittspridning. Jag har lärt mig om Sverigebilden. Och för varje dag som går så förstår jag, shit vad lite jag kan. Och liksom, hur många yrken finns det inte där och hur mycket expertis finns det inte runt omkring. Och att nu själv liksom få svara upp på dina frågor till mitt expertområde och känna att det där, kan jag det här eller hur ligger det till och vad tycker jag egentligen eller vad vet jag. Det är ju superintressant.
Om du skulle få välja vem jag skulle intervjua i den här podden, vem skulle det vara?
Jag skulle rekommendera en bekant som heter Kristina Bengtsson, tidigare försvarsmaktsanställd och militär världsmästare i precisionsskytte. Nu så jobbar hon med att stötta chefer och privatpersoner i att hålla fokus. Liksom precisionen av att förstå vad fokus är och hur man kan fokusera på sin uppgift. Så oavsett om hon dyker upp i den här podden eller inte, så kolla in hennes TED-talk eller läs mer om henne. Jätteintressant.
Vad jobbar hon idag?
Hon är egenföretagare framförallt och jobbar mot olika aktörer med föreläsning, utbildning, rådgivning.
Otroligt spännande. Du, om man skulle vilja följa dig då och få tag i dig, hur gör man då?
Ja, jag brinner ju för att sprida ordet. Jag ser mig själv som sagt som den här reklampelaren. Så till exempel lägg till mig på LinkedIn. Kan man ta del av mina inlägg och det jag skriver om. Jag har också ett nyhetsbrev jag skickar ut månadsvis, kopplat till framförallt informationspåverkan och säkerhetspolitik, men också sälj- och marknadsföring eller Sverigebilden. Man kan läsa några av de här nyhetsbreven på LinkedIn eller så kan man skriva till min e-postadress då.
Som är?
antonliv@combitech.se.
Anton Liv, tack så hemskt mycket för det här samtalet och ett stort tack att du ville vara med på det.
Ja, men tusen tack, jättebra.
Det här var den sista delen i poddens lilla minitrilogi Corona special. Jag hoppas att du har fått lite nya perspektiv, insyn och tankar i delar av det vi upplever i denna rätt galna tid. I nästa avsnitt så ska vi titta djupt ner i havet och så långt upp i bergen vi kan. Då får du träffa en riktig äventyrare, nämligen Anneli Pompe. Hon ska ta oss med till fantastiska platser, men också ge en hel del insikter om hur du kan använda hennes erfarenheter i din vardag. Till dess, sätt dig bekvämt i soffan med en vän. Ta båda ett djupt andetag och håll andan så länge ni kan. Blåast i ansiktet vinner. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.